trevligt att träffas. Du har startat det senaste avsnittet av Politiken. I studion sitter politiska redaktören Jenna Emptö. Vad kommer du att prata om idag, Jenna?
Att Finlands ekonomi inte ser så bra ut, men från regeringens håll och speciellt från statsministerns håll så orkar man fortfarande vara positiv och tänka att snart vänder det.
I studion sitter också politiska redaktören Sofia Kajander. Sofia, vad kommer du att ta upp idag?
Jag ska berätta hur gärna det lilla stora partiet Kristdemokraterna vill sitta i den här regeringen.
Jag heter Joakim Runt och fungerar som programledare. Du heter vad du heter och fungerar som lyssnare. Och det uppskattar vi storligen. Tipsa gärna dina bekanta om att vi finns på arenan. Klockan är 20 minuter för två. Fredag eftermiddag när vi bandar in det här. Först ska vi börja med en grej som åtminstone jag funderar på. Veckans pausfågel, drönaren som har dykt upp överallt. Norge har haft drönare på besök, Danmark har haft drönare på besök. Polen hade drönare i sitt luftrum. Polen sköt ner drönare som flög där. Ryska drönare. Vad skulle Finland göra om ryska drönare påträffades hos oss? Vad vet vi om liksom vår strategi där?
Jo, nej. Det är lite jo, nej, för att det är klart att man säger ju, man vill visa att man är jätteallvarlig och det här är liksom oacceptabelt. Att
vi höjer vår beredskap.
Exakt,
nu,
vi har alla system i skick. Mm. Men man säger ju inte rakt ut sådär som om man jämför med Polen till exempel, så skulle man ju inte, man har inte sagt rakt ut att man skulle skjuta ner något drönare. Och det har ju skett en hel del sådana här luftrumskränkningar. Men det är ju inte alltid som det blir lika stora rubriker hos oss. Mm. För att vi är kanske lite mer sådär att östgranne, vi vet hur det är. Ska vi vara lite försiktiga här?
Och sen har det väl, så finns det ju en skillnad mellan de här som har varit nu i Norge och i Danmark. Att det som var i Polen, alltså har vi väl fått bekräftat att det var ryska drönare. Så att det var liksom en kränkning av luftrummet. Man vet väl ännu inte riktigt vilka de här var i Polen och i Norge. Och i Sverige tyckte jag också att det har förekommit drönare i veckan. Så att där vet man inte vem det är helt enkelt.
Nej, just det.
Så det är lite skillnad då liksom att hur man bemöter dem.
Ja, och det finns också nyansskillnader i hur man pratar om, pekar man ut Ryssland direkt eller säger man mer att vi måste utreda och titta och sen säger vi att vad berodde det här på? Och det är ju kanske mer den finska approachen. Mm. Danmark sa väl inte heller Ryssland vid namn, men man säger ändå ganska tydligt ifrån att det här är en hybridattack och man, mellan raderna kan man nog läsa att man pekar på Ryssland.
Och alltså, Finland är ett NATO-land, måste vi först ringa NATO och fråga att hej, vad ska vi göra nu? Eller hur mycket får vi agera själva där om det kommer en drönare och vi vill panga ner den?
Nå, till exempel i fallet Polen så tror jag ju inte att man har ringt till Mark Rutte förr, utan man har nog valt att skydda sitt luftrum och sin suveränitet och gjort ett ganska hårt beslut att nu skjuter vi ner dem där. Men kanske i Finlands fall att vi nog skulle tänka efter innan vi agerar.
Det beror ju säkert också på var de här drönarna rör sig och på alltså i vilket omfång, alltså hur många det är och hur den där situationen är. Men är det liksom en riktigt hotfull situation så har jag svårt att, kanske man ändå hinner ringa NATO, kanske man har någon så här snabbringning, uppringning till dem. Så.
Ja, jag tänker Finland brukar ju vilja vara alltså bäst i klassen, att vi ska göra, om vi tänker på EU, så vi vill göra allting rätt och korrekt och vi vill göra det bäst. Så hur månne vi ska agera här då just? Att inte göra någonting fel i nya familjen NATO som vi är med i.
Ja, men man lyfter ju också upp att Finlands, alltså en av Finlands viktigaste uppdrag är att skydda gränsen, så nu tror jag kanske att man gör först och frågar sen. Att det kan finnas också. Alltså, det är väl också en möjlighet som Finland ska kunna gå inför.
Och jag tycker inte att det här är riktigt samma typ av duktig klassen-fråga. Utan jag tycker det är mera att Finland har alltså en livslång historia med Ryssland. Och ett förflutet där vi verkligen inte har sagt någonting som går emot Ryssland. Så jag tror att det är mera i den traditionen som vi också är försiktiga. Och för att vi är det här buffertlandet för NATO. Alltså om någonting händer, artikel 4 har ju åberopats här av både av Polen och av Danmark, visst.
Ja.
Så jag menar, det börjar liksom vara nära den här artikel 5 redan.
Alltså, påminn oss om skillnaden mellan artikel 4 och 5.
Fyran är väl det här att man konsulterar, man tar, liksom, kallar samman alla NATO-länder för att liksom ha en conference call. Mm. Att hej, vad ska vi göra i den här situationen? Medan artikel 5 är sen att man verkligen ser ett angrepp mot ett enskilt land som ett angrepp mot alla NATO-länder, vilket redan är en sorts krigsförklaring. Och jag tror att Finland vill undvika en sån situation till vilket pris som helst. Och därför aktar man sig mycket mer än kanske många andra länder för att reagera allt för starkt. Och det är ju det som, jag menar, om nu Ryssland, det här är ett sätt att testa NATO och NATOs liksom förmåga och samhörighet. Att vet du, om vi skickar lite drönare dit till Danmark, vad händer? Om vi sätter i Polen, vad händer? Så jag menar, inte utesluter det ju att man vill faktiskt kolla att skulle vi gå till artikel 5, som är det här ultimata hotet som NATO bygger på, att kanske man till och med vill provocera så pass att vi skulle hamna i en situation där vi måste åberopa artikel 5. Bara för att se att håller det här bygget ihop, har vi den enigheten? Att jag tror att det är en möjlighet, och dit vill Finland absolut inte att vi går, och därför tror jag att man ur finsk statsledningsperspektiv är mer försiktig. Om man vill att NATO liksom tillsammans har ett enat svar på hur sånt här sköts. Och inte så att man har en sån här solo liksom, cowboys i Polen som skjuter ner direkt. Utan man vill att vi gör det här tillsammans och inte liksom gör för drastiska reaktionen.
Men där sa väl president Trump i veckan att han tyckte nog att man ska skjuta ner. Och ja, han i egenskap av USAs president som ändå är den största NATO-medlemmen. Mm. Så jag vet inte hur man ska tolka det.
Mm. Men där är det ju kanske att han är inte granne med Ryssland och han...
Och han säger mycket.
Ja.
En sak en dag och en sak en annan.
Han säger mycket. Visst är det att Institutet för de inhemska språken har valt drönarmur till månadens ord?
Wow.
Ja, september månads ord är drönarmur. Jag undrar om det kan bli årets namn också. Mm. Om någon kommer att döpa sin lilla telning till drönarmur.
Jag vet inte heller vad det riktigt betyder. Är det liksom en...
Det är på något, jag läste som att man ska inte förstå det som en mur av drönare, utan något sådant symboliskt, att de kan dyka dit och just bli det. En mur eller någonting i nästa. I varje fall månadens ord. Vi ska tala om vår regering Orpo, som ju skulle få ordning på landets ekonomi och skapa 100 000 nya jobb. 2,5 år in i det projektet så är ju Finland lite mer skuldsatt och har en ny rekordarbetslöshet. Och regeringen har ju flera olika förklaringar till det här. Oftast har ju förklaringen varit att det är svåra tider överlag helt enkelt. Men nu verkar det som att man har på något vis riktat in sig på en lite annan förklaring. Det vill säga att det är vi som är problemet. Alltså folket, vi är för snåla.
Ja, eller vi sparar mer än vad vi sätter sprätt på när det gäller våra pengar. Att det är väl också, förutom att det är rekord i arbetslöshetssiffror, så är det väl rekord när det gäller hur mycket pengar som sitter på de olika bankerna i Finland. Mm. Att folk har sparat.
Ja, och som, det är väl främst nog olika prognosinstitut och till exempel finansministeriet som har pekat ut konsumenterna som problem. Att direkt från politiskt håll har man kanske inte sagt det här, för det skulle vara ganska dålig stil att skuldbelägga oss alla i det här läget. Men jag tycker nog själv att det låter ganska speciellt. Jag menar... Om man är en sån här, om man tror på den fria marknaden och ekonomins liksom spelregler, så borde man ju tänka att det att konsumenterna håller i sina pengar är ju också bara en del av hela det här makroekonomiska kretsloppet. Då är det ju någonting fel på den politik eller de omständigheter som vi har. Att det är inte, varje individ räknar ut att det är inte lönsamt för mig att ta risker nu eller sätta sprätt på mina pengar. För jag kan bli utan jobb eller jag har just blivit av med en del av mitt bostadsstöd. Alltså att liksom att de signaler som den här regeringen redan har skickat i termer av alltså nedskärningspolitik uppmuntrar kanske inte liksom till att tro på framtiden och börja köpa bostäder och konsumera.
Nej, precis. Och ja, så det var främst i alla fall Näringslivets forskningsinstitut Etla som sa att den svagaste länken i Finlands ekonomi är vi som sitter här. Mm. Så konsumenterna. Mm. Vi konsumerar helt enkelt för lite. Och det är det som den här minskade konsumtionen som nu har backat i några år är en av orsakerna varför de här prognosinstituten har skrivit ner hur stor tillväxten kommer att vara. Att det är liksom det som bromsar upp den här ekonomiska återhämtningen som alla går och väntar på, inte minst regeringen.
Mm. Kan vi ta fasta på de där prognoserna? För att jag menar, jag läser sånt här som att nu kommer en ny prognos som visar en tillväxt på 1,2% nästa år. Så kommer, oj nej, nu är det bara en tillväxtprognos på 0,8%. Vad betyder 0,8% tillväxt i cash? Alltså, vad betyder det konkret, de här 0,8% och en prognos och en tillväxt om 3 år och sådär?
Ja, så 0,8 är ju en ganska blygsam tillväxt.
Ja, kaffepengar.
Ja, att man en god, inom citationstecken, ekonomisk tillväxt ligger väl mellan 1,5 och 2%. Och,
okay.
Och det betyder i reda pengar 4-6 miljarder euro. Ah,
okay,
och en del
det.
Av de här pengarna då kan ju landa i statskassan som alltså ökade skatteintäkter. Och då blir det ett mindre tryck när man ska finansiera offentliga utgifter och så vidare. Och så kan det leda till investeringar och mer arbetsplatser och så vidare. Men Finland har ju som sagt inte haft någon ekonomisk tillväxt. De har till och med haft en negativ ekonomisk tillväxt i 18 år.
Det har ju gått på plus och minus lite om vartannat, men så där netto så är vi nog på noll, kan man säga.
Och den här regeringen har ju hoppats på en ekonomisk tillväxt. Det är inte bara den här regeringen, alltså det är väl nog de flesta politiker hoppas ju på en ekonomisk tillväxt. Och den prognosen de fick när de gjorde sitt regeringsprogram var mycket, mycket högre än den som det faktiskt sen har blivit. Så att den här ekonomiska tillväxten som man trodde på redan när regeringsprogrammet förhandlades fram har liksom uteblivit.
Allt det här, jag har själv läst lite nationalekonomi, men alltså det är ju omöjligt att på riktigt förutspå någonting i ekonomin, för att det är ju psykologi, det handlar om speciellt som det här med alltså vi har pengarna, vi skulle kunna konsumera, men någonting i den här psykologin gör att folk inte gör det. Så det är jättemycket som faktorer som beror på varandra, så att det är jätteosäkert också att göra sådana här prognoser. Därför ska man ta dem med en nypa salt. Det är som partimätningar.
Ja, löntagarnas forskningsinstitut Labore kom också ut med sin prognos här i veckan och lyfte fram att konsumenternas försiktighet beror just på det, att det är liksom att man är både orolig för sin egna personliga ekonomi, kanske sin arbetssituation beroende på vilken bransch man jobbar i, men också Finlands ekonomi i stort, att de två sakerna påverkar varandra, och att det är därför man kanske då just skjuter upp ett större köp fast man skulle ha råd med det just nu. Trots att både då inflationen har dämpats av och priserna har stabiliserat sig och boräntorna för de som äger bostäderna har också kommit lite neråt och reallönerna har förbättrats lite grann. Så det var många av de här ekonomerna och de här prognosinstituterna som hade räknat med att nu när det blir lite bättre ekonomiskt, att då kommer konsumtionen också sätta fart, att det brukade göra, men det har liksom inte hänt att finländarna sitter fortfarande på sina pengar.
Mm. Men vi var ju inne på det där med psykologin, alltså Samlingspartiet gick ju mer eller mindre till riksdagsval med att det är dåligt och det måste sparas och vi kommer inte ifrån det. Och sen hade ju varit 2,5 år av just det här sagda sparande och vi har tutats i att det är faktiskt jätteeländigt. Sen finns det ju de som säger att Finland är inte alls alltså i så eländig situation som till exempel Samlingspartiet påpekar. Alltså det finns länder som har mycket större skuldproblem än vad Finland har. Så det kan man ju diskutera. Men sannfinländarna har ju också hängt i det här. Till och med, alltså Riikka Purra har ju kört det till sin spets. Alltså med allt det här vi har talat om. Saxen, Kärberedan, allt det skit
i det här landet. Och bli jämfört med Thatcher.
Precis, exakt det. Ja. Men jag tycker att om vi tittar på statsminister Orpo så har han ju försökt lite ändra nu. Alltså han försöker ju banka in lite det här som du var inne på. Men nu börjar det se ljusare ut och liksom och sånt här. Hur tycker ni att Purra agerar? För att hon har ju varit jättehård med det här att det är lätt att spara 1 miljard och vi måste spara ännu mer för att det är kris. Jag upplever att hon har lite kanske vridit ner temperaturen här de senaste veckorna. Vad tycker ni?
Jo, just så att hon är mer den här saxministern och Orpo är mer den här tillväxttypen. Att nu ligger ju folk, jag menar, de värsta nedskärningarna har kanske gjorts nu. Jag menar, man har just hittat en ny miljard. Det är då som Purra träder fram. Nu är det Orpo som ska mera. Det börjar låta nästan lite desperat det här, att nu ska ni alla här i plenisalen prata om tillväxten på ett nätt sätt. Ja. Alltså liksom att den kommer inte om vi är så negativa. Att han är liksom väldigt noga med hur man pratar om det här och vi måste skapa framtidstro. Och det stora argumentet som han och regeringen för fram här är att ni har ju alla fått skattelättnader nu. Eller ni ska få i alla inkomstklasser för 1,6 miljarder. Att vara nu nöjda och börja nu konsumera. Att vi ger ju pengar här. Att man försöker skifta fokus mot det snarare än de här 10, eller nåja, hur många rena spar nedkärningsmiljarder är det, det vet jag inte exakt. Men skifta fokus mot det, att nu får ni mera pengar. Att vara nöjda nu.
Jo, att det är nog ganska tydligt att statsministern har tagit på sig den här hejaklacks mössan. Att han ska vara den som ingjuter tilltro till att det är nog bättre än vad vi tror i Finland. Och att vi är alltid så negativa och nu ska vi tänka på det positiva. Och nu under budgeten debatten som har varit i veckan så är det just att både regeringen har sagt att oppositionen målar en för dyster bild av samtiden medan oppositionen säger att men det har ju ni själva gjort under hela den tiden ni har suttit i regeringen.
Så ja, och Orpo har sagt till och med att oppositionen vill att det ska gå dåligt för landet så att den ska få rätt i sina argument. Kan vi ta fasta på den där riksdagsdebatten? För där hade ju varit, har jag sett i rubriken alltså att statsminister Orpo hade sagt att nu kommer inkomstskatten att sjunka för alla från och med nästa år. Men så stiger oppositionen upp och säger att det stämmer inte alls det där. Vad handlar den här diskussionen om?
Ja, så statsministern har ju sagt att alla löntagare ska få lägre skatt från och med nästa år. Men att sen så tycker Socialdemokraterna främst att det, där tycker vi inte riktigt att det stämmer. Att de lyfter fram olika yrkeskategorier. En försäljare som tjänar 2000 euro, en lärare som tjänar 4000 euro kommer inte få lägre skatt utan tvärtom. Och sen har statsministern stått i plenisalen och försvarat sina siffror med att säga att det är finansministeriets siffror och lyfte till och med upp ett papper och sa att jag skrattade åt mig för att oppositionen skrattade när han tog fram det.
Ja.
Och sagt att i alla inkomstdeciler kommer inkomsterna stiga efter skatt.
Vad sa du? Deciler?
Ja, det är väl en decimal, eller? Eller är det någonting förbi
det är liksom,
decimal?
Om man delar upp alla människor som får lön i Finland så kan man dela in det i 10 grupper. Och en sån här tiondelsgrupp är en decil. Hoppas jag att var rätt.
Okej, okay.
Men det är liksom... no, men vad ska vi säga? Ja, inkomstklass tycker jag är ett bättre ord än decil.
Yeah.
Just det.
Yeah.
Inte att förknippas med decimal.
Ja.
Det är en annan sak.
Men vår poddkollega Freddy Wallström har försökt reda ut att varför tycker både statsministern att den ena parten far med osanning och varför tycker Socialdemokraterna att Orpo inte säger det som stämmer.
Nej. Och båda har väl lite rätt?
Ja, alltså. Exakt, för att de båda hänvisar till lite olika faktorer. Att när SDP säger att skatten faktiskt höjs i de här olika inkomstklasserna så handlar det om att arbetslöshetsförsäkringen höjs, eller avgiften för det. Och att om man hör till ett fack så försvinner ju den avdragsrätten. Och då blir det mindre pengar i handen efter det. Så att SDP har ju rätt när de säger att den totala skattebördan liksom stiger för vissa. Men vad heter det? Orpo har också rätt när han säger att de här inkomstskattesänkningarna gäller också alla. Men det är bara det att när han säger att alla kommer få lite mer i plånboken så stämmer inte det.
Nej, för då ska man inte vara med i facket.
Till exempel.
Och slippa den utgiften. Så då får man känna av den där skatteminskningen.
Och om man ännu funderar liksom att vem har rätt så kan man ju då titta just på de här, alltså på konsumenterna, på oss som inte konsumerar, som inte vågar. Att samhällsekonomin ger ju på det sättet oppositionen rätt här. Att vi kanske får någon slant mer, men det betyder inte att vi liksom känner oss mer trygga. på grund av regeringens politik.
Mm. Och så här håller de på i riksdagen. De håller också på sociala medier alltså, och för det här krigen förstås mellan regeringen och oppositionen. Du hittar gärna Samlingspartiets riksdagsgruppordförande Jukka Kopras Insta-konto.
Ja, eller det var Samlingspartiets Insta-konto där han tar fasta på vad SDPs partiordförande Antti Lindtman just för fram den här kritiken om att de här skattesänkningarna inte alls gäller alla, och då svarar han på det.
Nyt mä kerron, miten sun verotukselle ensi vuonna käy.
No katsotaan.
Otetaan ensiksi se 2000 euroa ansaitseva myyjä. Sinun verotus ensi vuonna kiristyy.
No, katsotaas miten tää nyt oikeesti menee. Orpon hallitus keventää hallituskauden aikana työn verotusta.
Och där kör Kopra igång sig med en 1,5 minuts monolog om hur regeringen sänker skatterna, medan Lindtman sa ju där att regeringen de facto höjer skatten eller gör ingenting.
Ja, tonsatt till dramatisk musik. Så att det har varit ordväxlingar både i plenisalen och på sociala medier. Mm. Så att det är stora partierna mot varandra har det varit den här veckan.
Vad tror vi att det kommer att få för effekt det här? Alltså det att Petteri Orpo har bytt tonfall över en natt och säger att nu är allt bra istället. Kommer det att ge någonting, tror ni? Kommer det att bita?
När man ser på arbetslöshetssiffrorna och de, att då har jag kanske svårt att tro att man får ett hopp där. Att jag vet inte, att just på vad heter det, Labor, alltså det här löntagarnas forskningsinstitut, så tyckte de att man inte ska just liksom, att en konsument ska inte rädda Finlands ekonomi, att det, att varje finsk konsument är expert på sin egen ekonomi, och känner de sig osäkra så har de rätt att spara, precis som ett företag som väljer att inte investera.
Mm. Så där argumenterar ju Samlingspartiet annars också. Jag menar att marknaden vet och konsumenterna är en del av marknaden. Men jag tänker så här nu på Orpos alternativ, så tänker jag att förstås, varför skulle han inte försöka en sån här strategi, eftersom nu börjar det bli bråttom om man ska få igång någon tillväxt som ska liksom sen belöna partierna i regeringen i slutet av valperioden. Att det börjar bli riktigt tajt nu, och nu försöker man med alla medel som bara finns.
Ett led att få det här landet på fötter igen, det är ju tydligen spriten, eftersom regeringen Orpo jobbar ju hårt för bättre tillgång till starka drycker och så här. Och det finns ett problem här, och det är Kristdemokraterna som på något vis verkar försöka sabba den här festen. Till exempel här under veckan så hade ju varit tal om att den här lagen om hemkörning och näthandel med sprit har gått vidare till riksdagen. Men det här under, alltså mer eller mindre högljudda protester av regeringspartiet Kristdemokraterna. Vad är det regeringspartiet Kristdemokraterna inte uppskattar i det här med att beställa hem sprit?
Det blev ju alltså den ganska färska ungdoms- och idrottsminister Mika Poutala, som istället för Sari Essayah, som var i Japan, fick ta den här fighten för KDs del. Alltså han valde att bordlägga det här ärendet på statsrådets sammanträde på måndag, vilket alla partier får göra, för att lite liksom ta en time-out och säga att vänta, är vi riktigt säkra på det här? Men sen på torsdagen så gick det igenom. Han angav en avvikande åsikt, men lagen går ju vidare. Kristdemokraterna är ju missnöjda med procentgränserna, alltså som är olika för inhemska och utländska företag i det här lagförslaget. Så att inhemska får sälja hem för högst 8%, medan utländska får sälja sprit, alltså liksom starka drycker. Så där är det ju en helt uppenbar konkurrensfördel för utländska företag, vilket man då är rädd att kommer att liksom rasera Alkos spritmonopol i Finland, vilket för Kristdemokraterna och kanske också andra partier är en helig konstruktion. Alltså det här är en sån här välfärdsstatsuppfinning där man ska skydda folkhälsan genom att minimera alkoholkonsumtionen, för att man har kontroll, man har statligt monopol på alkoholförsäljningen. Så att man tänker att det här är nu ett steg i att rasera Alkos monopol. Mm. Sen fanns det också en detalj om influerares marknadsföring, alltså så här alkoholreklam på sociala medier. Alltså det regleras nu inte i det här lagförslaget, utan som är profiler kan fritt göra alkoholreklam också. Alltså det kommer ju att nå unga förstås som är på sociala medier. Det finns ingen reglering av det här. Så det är i korthet de här punkterna. Yes. Och det här influerarförbudet fanns med i det här lagförslaget som man ursprungligen kom överens om i regeringen, men sen efter remissrundan så har man på det lyssnat på företagen ganska noga och sen tagit bort det här influerarförbudet. Det är också något de kritiserat nu. Trampa Samlingspartiet över Kristdemokraterna i den här frågan.
Och hur stor fråga? Vi vet att Israel-Palestina är en stor fråga för Kristdemokraterna. Nu gillar de inte det här spritfrågan heller. Hur stor fråga är det för dem där? Om vi tänker på regeringsmedverkan till exempel.
No, det här är ju inte den första alkohollagen som har gått igenom. Nu har vi ju upp till 8-procentiga alkoholdrycker i matbutiken. Mm. Och det var ju den första reformen och det här är den andra. Så det är klart att de har fått acceptera att man kan försöka påverka. Men de här reformerna går nog ändå vidare. Och jag menar, det här är ju Samlingspartiets stora dröm att krossa alla monopol som finns. Alltså det är ju inte marknadsekonomiskt smart att ha ett monopol. Utan man får ju in mer skatteintäkter om det då börjar komma in sprit från Tallinn hem till folks dörrar. Mm. Så att jag menar, det är ju
logiken. Samtidigt som det ju står i regeringsprogrammet nu, enligt Kristdemokraterna, att alkohols monopol ska bibehållas.
Mm. Mm. Det är nu sen,
också under den här regeringens fyra
kanske
år.
Kanske det liksom hålls nu ett par år ännu och stå. Men att sen, jag menar, nu är det här ju ändå ett sätt att minska alkoholsförsäljning. Det är helt klart.
Mm. Ja, men den här motsättningen just när det gäller alkoholpolitiken, så det har ju nog varit alltså, något man har varit medveten om när man gick in i den här regeringen, alltså både Samlingspartiet och Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna har väl också tillåtelse att just rösta enligt, vad heter det?
Samvete
då, att det accepteras helt enkelt att Kristdemokraterna sätter sig emot de här förslagen i och med att de är för en väldigt strikt, eller mycket striktare alkoholpolitik än vad Samlingspartiet är för.
Mm. Är det ogudaktigt att dricka sprit? Jag vet inte.
Det kan vara. Men alltså, Samlingspartiet eller regeringen driver vidare det här alkoholpolitiken trots vad Kristdemokraterna än säger. Varför gör de samma sak med till exempel Israel-Palestina-frågan då? Trots vad Kristdemokraterna säger.
Mm. Det är ju jättestor skillnad i hur de här frågorna då. Jag menar, förra veckan så fick ju Kristdemokraterna tillsammans med Sannfinländarna då nog förhalat den här frågan. Alltså det krävdes då tydligen samstämmighet inom regeringen för att Palestina-frågan skulle gå vidare, vilket man inte uppnådde. Så där fick man igenom sin åsikt, medan här var det ju liksom 10-0. Man fick inte ens in det här influerarförbudet. Så att här fick de sen istället stryk i en fråga som var viktig för dem.
Och sen i frågan om Palestina så vad heter det, så där är ju kanske inte hela Samlingspartiet heller helt ense om att man ska erkänna Palestina just nu. Mm. Svenska Folkpartiet är ju det regeringsparti som har tydligast sagt att tidpunkten är nu, men sen så finns ju också Sannfinländarna som motsätter sig ett erkännande. Så att det där är liksom regeringen mycket mer splittrad och då har väl, ja, alltså statsministerpartiet i alla fall kanske inte sett det som ja, det som ska
fighten.
Ja, precis.
Men, så är det så att alltså de andra regeringspartierna, det vill säga Sannfinländarna, SFP och Samlingspartiet, de är alla överens om de här alkohollagsförnyelserna. Ingen annan har liksom höjt ett finger gällande dem heller.
Inte vad jag har noterat. Jag tror precis att SFP är ganska sådär, vad ska man säga, laissez-faire. Mm. Alltså, låt spriten flöda bara det är skatteintäkter. Mm. Men jag kan inte, alltså det är ju en mer konservativ ståndpunkt att ha. Men alla de här partierna är ju, i alla fall nu för tiden, höger ekonomiskt sett.
Yle fråga idrottsminister Mika Poutala och Päivi Räsänen gällande regeringsmedverkan och Kristdemokraterna just om den här alkohollagen uppstår.
Onko tämä hallituskysymys Kristdemokraterna?
Ei ole tällä hetkellä, mutta nyt katsotaan, paisuuko tämä tästä suurempiin huomioon.
Pitäisikö Kristdemokraattien tehdä tästä hallituskysymys?
Mä ajattelen, että on tärkeää olla nimenomaan hallituksessa vaikuttamassa ja hallituspuolueena vaikuttamassa. Totta kai tämä oli pettymys, että hallitus ei tätä korjannut, mutta kyllä mä uskon, että me halutaan hallituksesta käsin olla vaikuttamassa. Ja yritetään parhaamme korjata nyt eduskunnassa tämä laki.
En besvikelse alltså enligt Päivi Räsänen, men det är viktigt att sitta med i regeringen medan Mika Poutala skrattar lite nervöst och hoppas att det inte blir
Ja, han hade i någon stund innan det här, ja det här föll lite ner i mitt knä, den här frågan, att han inte varit med i hela processen. Han är ju en ganska nytillträdd minister också. Han tillträdde ju här i juni efter Sandra Bergqvist från Svenska Folkpartiet.
Precis, och nu har Kristdemokraterna då två ministrar. Och man tänker på hur många de är, alltså hur många mandat de har i riksdagen, 5 stycken, så är det ju ganska mycket.
Halva partiet är ministrar.
Ja.
Så att de kanske pikar lite nu, så att det är väl dumt att lämna festen då.
Exakt, och jag menar, du kollar gärna upp hur många gånger Kristdemokraterna har suttit i regeringen, det är ju inte ofta.
Nej, alltså det här är tredje gången man sitter i regering, att man har suttit på 90-talet tillsammans, i SKAHs regering hade en minister då, Toimi Kankaanniemi var biståndsminister, och sen så satt man i den här sixpacken, alltså Jyrki Katainens.
Vem satt inte?
Exakt, och då var Päivi Räsänen alltså inrikesminister. Och sen nu sitter man som sagt, och man har alltså egentligen 1,5 ministrar, men då 2 just nu i och med att de har bytt här mitt i regeringsperioden.
Delar
med SFP. Ja, alltså de har hur många har ministrar har SFP?
2,5.
Just det.
Ja, och de är ändå 10 mandat i riksdagen. Så det är ju en enorm skillnad. Så det här är ju något man kanske då glömmer bort när man tittar på partimätningar och ser att stödet för de här 2 små partierna är ganska likadant, alltså mellan 3-4%.
Men varför har en av 5 mandat och andra 10?
Gärna vet.
Det har med vårt valsystem att göra, det här dehonska valsystemet.
Som den alltså största gåtan på jorden.
Jo, men alltså vårt valsystem främjar alltså partier som har ett övertag i den valkretsen. De som blir störst i valkretsen. Och SFP är ju ett parti som har starka regionala fotfästen. Att de är väldigt starka i vissa valkretsar. Medan Kristdemokraterna är mer jämnt utspridda i hela landet. Och då får man inte helt enkelt lika många mandat. Att i Svenska Folkpartiet har ju stark stöd i Österbotten och i Nyland. Och det hjälper dem att få in riksdagsledamöter.
Man ska samla sina väljare på en pajka.
Hur viktigt parti är Kristdemokraterna för Orpo och regeringen?
Nu är det ju kiva att ha en ordentlig majoritet ändå. Alltså utan Kristdemokraterna skulle man vara nere i 104 mandatsmajoritet endast. Och nu har man 109 då, tack vare de här 5 kristdemokratiska mandaten, vilket ju nog behövs. Det finns ju gott om tajta omröstningar där man behöver en ordentlig majoritet nog.
Ja, och folk blir ju borta från omröstningar på resor.
Eva Biodé röstar emot. Och så här.
Så man måste ha lite marginal där, och det har man då med 9 ledamöter istället för bara 4.
Och det där, jag tänker bara på det här, liksom, jag har nog tänkt om SFP, att tänk vad slitsamt att sitta i regeringen, för att du ska alltså, det är inte bara att du sitter i riksdagen, du ska sitta i en massa utskott, flera utskott per ledamot, du ska gå på gruppmöten och alla möjliga grejer, sätta in dig i lagförslag och påverka dem. Sen ska du också sitta i regeringens konstellationer, ha en minister, ordförande sitter liksom på en massa pallar. Att det är liksom på det sättet för ett litet parti, det är fint och liksom, man får mycket inflytande i regeringen jämfört med oppositionen, men det är också slitsamt bara för de här enskilda ledamöterna, och jag tänker att jag vet inte, det är en slump det att vi har liksom 2 toppidrottare, alltså Sarjessa är tidigare alltså guldmedaljör igång. Mika Poutala som nu har börjat, han är EM-medaljör också i sån här snabb skrinning. Okay. Så att jag tänker att det behövs liksom lite kondis för att orka med det här på 5 människor.
Är det någonting vi behöver tillägga om denna politiska vecka, Jenna och Sofia? Eller är vi klara så här? Jag ser på era miner att vi är klara. Vi har en e-postadress, och den får man jättegärna höra av sig till. Frågor, ros, ris, etc. Sofia, vad är e-postadressen?
Politiken@yle.fi.